Rigelstenen, skriven av Sebastian Nyberg och inläst av Marco Lindholm, utgiven av Schiltz och Söderströms år 2021. Prolog. Athos, Makedonien, vintern 1108. Bodil visste det inte, men det var hennes sista natt i livet. Hon satt tyst på huk tillsammans med en annan kvinna och 7 män i nattmörkret i skogen. De skyddade sig mot skyfallet så gott de kunde under trädens grenverk. Regnet piskade löven och gav upphov till ett brusande ljud, inte helt olikt en avlägsen stormvind. En plötslig föraning om att någonting fruktansvärt var på väg att hända sköljde över henne. Hon rös och öppnade munnen för att berätta om det för de andra, men avbröts av att en av männen skrattade högt. Gudarna ger oss det veder de tycker att vi förtjänar, sa Kolskägg, mannen som skrattat. Tig, sa Albrecht. Han fortsatte att spana uppåt mot klostret. Kolskägg lät sig inte avbrytas. Du måste ha betalat en ansenlig summa åt kejsar Alexios för att få de 7 främsta väringarna ur hans livvakt. Trots Kolskäggs namn var hans skägg inte svart, utan rött, tunt och spretigt. Nu var det flätat i 3 flätor. Munken Luca, som var kardinal Albrechts följeslagare, rynkade ogillande på ögonbrynen. Han sa att han var munk, men Kolskägg kände igen en krigare när han såg en. Luca hade ärr över hela kroppen och var stark och senig med snabba reflexer. Dessutom bar han inte bara 1 svärd, utan 2. Kejsar Alexios kom med ett hutlöst motförslag till mitt första bud, sa Albrecht. Jag gick med på det. Vad är det egentligen som finns i klostret? Frågade Bodil. Hon var en av de 7 väringar Albrecht köpt loss av kejsar Alexios i Konstantinopel. De hade anlänt med båt i skydd av mörkret natten innan till en på förhand överenskommen plats långt borta från hamnen. Luca hade tagit emot dem. Det vet vi inte, sa Albrecht. Kolskägg skrattade igen. Det tror jag inte på. Ingen riskerar en förmögenhet på någonting okänt. Jag är trött på att huka i mörkret som ett fegt djur, sa en av väringarna. Vi stormar klostret, slaktar munkarna och tar med oss vad vi än hittar. Svårare än så är det inte. Lita på oss, vi kan det här. Han log brett. Kolskäggs mannar och den andra kvinnan mullrade av skratt. Bodil skrattade inte. Albrecht log tillbaka mot Kolskägg, men leendet nådde inte hans ögon. Det är inte vanliga munkar som bor i klostret. Vi har iakttagit dem på avstånd i 4 veckor nu. De är stora, starka och vaksamma och övar närkamp med olika vapen dagligen. Låter som ett vanligt slagsmål för oss, sa Jorun, som var den andra kvinnan i Kolskäggs sällskap. Nu skrattade även Luca. Albrecht lyfte bort huvan som skyddade hans huvud från regnet och såg ut över församlingen. Så småningom tystnade skrattet. För 2 år sedan, i Rom, fann jag anteckningar som en munk vid namn Giovanni hade lämnat efter sig när han dog. Giovanni tillbringade några år vid ett av klostren här i Athos. Han skrev att 11 munkar från Kivriket anlände till klostret Stora Lavra år 1077, för 31 år sedan. Kort därefter började förändringar ske. Stora Lavra isolerades från de övriga klostren. Ingen visste varför. De munkar som antogs till Stora Lavra efter detta teg som muren. Alla var tysta och lyssnade uppmärksamt. Albrecht fortsatte sin berättelse. Det enda man visste var att munkarna från Kivriket hade med sig 2 förseglade kistor och att en av munkarna förlorat förståndet under resan. Han vårdades en kort tid av Giovanni innan han avled. Giovanni frågade honom om vad som fanns i kistorna de burit på. Han vägrade svara, men den sista dagen han levde hade han hög feber och yrade. När Giovanni då...